reportaget.
Jag tycker nog ändå, så här i backspegeln, att det gick hyfsat fort tills jag hittade en positiv tanke att det var ju som det var. Och kreativiteten hos mig, den är ju inte skadad. Den här drivet eller det här som gör att man formar och söker, och den är ju kvar. Och mina barnbarn, de kallar mig för, ibland blir det gamöga. Och ibland är jag då blindöga.
Eva Olsson är 67 år och bor i Örnsköldsvik. Jag träffar Eva i hennes ateljé högst upp under takåsarna i kulturfabriken i centrala Örnsköldsvik. Eva är klädd i blå jeans och blå tröja. Hon har en liten och nätt kroppsbyggnad och har kort grått hår och glasögon.
Hur började det här med konstnärskapet egentligen?
Ja, man gillar väl bild. Det hette väl teckning på den tiden man gick i skolan. Och det var liksom roligaste timmen. Och sen hade jag nog inte alla gånger samma åsikt som teckningsläraren, det var klart. Men sen har det varit väldigt... har ju en dyslexi, kanske en lättare dyslexi också, som har följt mig genom skolan. Och då blev det ju att det var lite lättare att vara duktig på det där praktiska. Det är nog det att jag tycker om att jobba med händerna och vara praktisk. Så jag sökte mig nog mot textila hållet. För när jag gick i skolan, då var det ju en tjej i klassen som var så otroligt duktig på att teckna. Verkligen, så jag var jätteavundsjuk då, alltså, naturligtvis på det. Och då tror jag det blir så när man är i den där åldern, 15 år ungefär, att nej, jag kan inte teckna lika bra som henne, så jag kan inte teckna blir det då. Utan då pysslar man med annan kreativa saker. För det är väl någonting i det här kreativa som jag alltid har tyckt om. Att liksom tiden försvinner på något vis. Det är, ja, jag blir lätt religiös när jag pratar om kreativitet faktiskt. Man försvinner liksom upp i ett varande som känns bra.
Växte du upp i en konstnärsfamilj?
Nej, absolut inte. Det här med att vara konstnär, det var ju liksom, det var ju ingen jobb. Det var ju bara något som drog benen efter sig. Nej, nu är mina föräldrar dödas. Och inget ont om dem. Men alltså, jag kan bara minnas att mina föräldrar var på en enda utställning som jag har haft. Sen har de inte varit alls intresserade. Så den där drivkraften att vara kreativ, den finns nog mer på det praktiska. Alltså jag har sytt kläder och där har man liksom kanske fått bekräftelsen mer än på det konstnärliga hållet då. Det blev ju att jag gick de här kurserna behöver för att förtänka. Då blir jag textillärare och som tur var kom jag inte in på seminariet där vid första, utan vart jag gick och vikariera. Och insåg nog att läraryrket inte var något för mig. Alltså orken för kreativiteten, man brann liksom i bägge ändarna. Men sen började jag jobba på tryckeri och jobbade där ett antal år. Fick barn, fick otroligt besvärligt med ryggen och ingenting fungerade. Så där har jag haft en problematik hela livet då. Men sen blev jag också sjukpensionär och då var faktiskt konsten och akvarellmåleriet, det var min överlevnadsstrategi. Jag kan inte se att det har gått annars. Men på den tiden, det här var väl 80-tal också, det var väldigt mycket mer. Utställningar och folk köpte, och man köpte gärna en tavla till bröllop eller födelsedag. Och alltså på den tiden så sålde jag betydligt mer än vad jag säljer idag. Det här ledde i alla fall till att jag sökte mig in och gick en konstnärlig utbildning i Sundsvall. Konst- och miljöskolan. Och den slutade jag då 90. Och blev också där intresserad av grafik, gick en kurs på Ålsta, en sommarkurs där grafik, att grafiken är naturligtvis en teknik, men det är ens egen fantasi som sätter gränserna. Den är så otroligt, det finns några otroliga möjligheter. Men även skulptur, och Den har jag inte heller. Den gick väldigt smidigt. Det här med att se saker från olika håll, tredimensionellt.
Och din ateljé är längst upp i kulturfabriken, kulturverkstan i Örnsköldsvik, som ligger faktiskt vägg i vägg med resecentrum. Och här har du huserat i 4 år och det är spröjsade fönster. Och kan du beskriva lite kort hur det ser ut här inne?
Ja, de här fönsterna då. Och det är mot norr. Och det är det bästa ljus man kan ha. Jag har en vägg som är helt ren, kan man väl säga. Det är viktigt att ha en hel vägg som man kan jobba emot och ställa upp bilder som man vill betrakta. Och så har jag då en soffa. Så sätter jag mig i soffan och så betraktar jag bilderna som jag har på den där stora väggen. Sen den där soffan är ju jättebra för att man kan ju liksom lägga sig ner och slumra lite på den också. Sen har jag ju då såna här kartlådor som för stora ark och papper. Och jag har en liten tryckpresser och en pappersskärare.
Och så har du en hylla med en massa färg också.
Ja, just det. Det har man ju. Jag har akvarellfärger och akrylfärger och någonting som heter flashfärger. Och jag tycker det är så fult namn. Men de är ungefär som en temperafärg, fast de är vattenfast. Det är något motstånd i dem som jag tycker om. Det är liksom, jag söker nog faktiskt motståndet i det material jag jobbar med.
Och sen så har du naturligtvis en hel del penslar i olika storlekar och format som står här nedtryckta i rostfri bunke och så vidare. Precis som det ska vara i en ateljé hos en konstnär. Har du räknat hur många penslar du har?
Nej, jag vill nog inte det heller. Eftersom man vet att de kostar ett par hundra styck, så många av dem, så då vill man inte kanske veta det heller.
Och det är ju viktigt också med ljuset och belysning. Och i taket så finns det åtskilliga lampor.
Ja, jag känner att det börjar mörkna. Ska vi gå och tända? För att jag är rätt beroende. Jag är beroende av ljuset.
För ungefär 7 år sedan så hände det någonting speciellt med dig.
Där på 2016 någonting. Då såg jag sämre. Och fick inte liksom till glasögonen. Jag var inte nöjd. Man gick tillbaka till optiken. Man bytte upp. Och det liksom vart aldrig bra. Det tror jag många kan känna igen sig i. Men som tur var träffade jag på en duktig optiker som faktiskt skrev remiss till ögonmottagningen. Då kan man nog säga att jag hade tur i oturen, för jag hade då en blödning på synnerven när jag kom på ögonmottagningen. Från då så gick det rätt snabbt med att jag fick då diagnosen lågtrycks- eller normal glaukom, säger man nog. Och det hade hunnit bli då rätt så väsentliga skador, eftersom jag aldrig hade påvisat något högre tryck, utan de här skadorna blir ju ändå då. Ja, så fick jag väl då hjälp med operation. Sänka trycket var väl det vi har hela tiden och fortfarande jobbar med. Att sänka trycket, regelbundet ta synfältskontroller då. Och det är ju ingenting som kan bli bättre, utan man är ju bara väldigt glad att det är så pass bra som det är. Och på de ytor jag ser, jag har ju fått hjälp då med gråstar och sånt. De ytor jag ser, där ser jag faktiskt riktigt bra. Så där jag ser, där ser jag. Men sen är det mycket som jag inte ser. Så det blir dåligt, svårt med balansen, det blir svårt att läsa. Och det blir inte bättre av att jag har den här dyslexin då i grunden heller. Så jag förstår, ändå om jag kan se orden och läsa orden, så förstår jag inte vad jag läser. Det har blivit mycket jobbigare. Och det blir någon slags hjärntrötthet när hjärnan hela tiden ska försöka att göra en bild av de här fragmenterade signalerna den får från den skadade ögonnerven då.
Så när du tittar på en bild, hur kan du då uppleva den?
Utan hjärnan läser liksom bara ihop en bild av de signaler som den får ifrån de friska nerverna i synfältet. Så jag har ju liksom något slags dubbelseende, kan man väl säga. Jag har svårt att avgöra vad marken är.
Och hur påverkar det här ditt konstnärskap?
Ja, men från början så var det ju en deppig period. när man insåg att jag kommer aldrig kunna måla de där akvarellbilderna som jag kunde målat. Som var sommarmysiga eller hav som solen blänkte i och så vidare. Men det tog, jag tycker nog ändå så här i backspegeln att det gick hyfsat fort tills jag hittade en positiv tanke att det var ju som det var. Och kreativiteten hos mig, kreativiteten, den är ju inte skadad. Den här drivet eller det här som gör att man formar och söker och den är ju kvar. Det här sökandet och testandet och sen så kan jag ju känna då att konst är så otroligt bred på det. Så jag har försökt släppa det där, att det inte blir fotografiskt eller det blir inte alldeles rakt eller så. Så det blir kanske mer abstrakt kan man väl säga, eller abstrakt och förenklat så kan man nog säga att mina bilder har blivit. Och det kanske blir färgen betyder mer än linjen eller... Nej, det här har jag svårt att sätta ord på.
Och hur har det där påverkat i ditt vardagsliv?
Ja, det är ett helvete. Jag har löst att säga. Ja, men alltså, det är klart att det är jättejobbigt. Men ja... Jag försöker hela tiden att se liksom, att det finns positiva saker. Jag försöker lämna ältandet. Och det som har varit allra, allra jobbigast för mig, och fortfarande är det allra jobbigaste, det är att inte ha bil. Att inte kunna köra bil. Den friheten som finns med att ha bil, den saknar jag verkligen. Det är själva friheten som jag saknar. Friheten man hade med att ha bil. Kunna föra handla när jag ville. Kunna vara på affären och botanisera lite extra kanske bland bakgrejerna eller teerna. Och inte alltid ha någon som bara står och väntar på en. Jag har ju också lyckan att ha ett sommarställe efter mina föräldrar ute vid kusten då. Och... Alltså det är så fantastiskt med Sverige för jag har ju färdtjänst och det är ju otroligt bra ordnat och billigt måste man väl säga i dagens läge. Men ändå så när jag bara kunde packa bilen och åka iväg och inte liksom vara bunden till att det ska rymmas i en taxi eller ja. Så det är den friheten som jag tycker jag saknar. Men med ålderns rätt så tycker jag nog att jag mår lite bättre. Jag mår bättre, jag kan nöja mig med. Jag tycker jag har ett jättebra liv.
Du har en särbo, du har barn, du har barnbarn.
Mm.
Hur reagerade de när du fick den här ögonsjukdomen?
Det har inte varit någon stor grej. Har jag bett om skjuts liksom och... Nej, men de har nog förståelse av att jag inte ser allting. Men ofta så mynnar det där ju ut i att det blir bara dråpligt av det hela. Så skrattar man. I alla fall väljer jag att skratta åt det istället för att gråta. Då. Och mina barnbarn, jag skojar ju om mig själv också. Då. Nej, men du måste berätta, farmor ser inte. Så har det blivit att de kallar mig för... Ibland blir det gammöga. Och ibland är jag då blindöga. Jag vet, det kanske låter jättehemskt, men jag träffar dem ju flera gånger i veckan. Så jag har ju så nära kontakt med mina barnbarn. Då kan jag känna att de liksom är mån om mig också, vet att jag ser dåligt och hjälper mig säkert om jag ber om hjälp. Ja.
Under 3 veckor sommaren 2022 deltog Eva som konstnär i en utställning i inomhusdansbanan i Skeppsmarn norr om Örnsköldsvik. Projektet hette Luftkonst där slutligen 7 kvinnliga konstnärer deltog.
Jag har ju jobbat med det nyaste här nu det senaste året. Det är ju det som heter markduk som man använder när man dränerar eller när man lägger ut grus till en parkeringsplats eller så. Det släpper ju igenom vatten men inte grus då. Och den där är helt syntetisk och hänger bra så i somras ute på i Skeppsmalen på dansbanan där. Där hade jag ett konstverk då som var 4 meter långt och 2,60 högt på en labyrint som varit väldigt bra.
Eva är väldigt fascinerad av labyrinter och dess uppkomst och historia. Och Eva har beskrivit sitt verk Labyrint för livets vandring.
Ja, just det. Ja, men labyrinten är ju fram och tillbaka. Det går. Man närmar sig mitten och sen bär det väg ut igen när man går den. Och så kommer man ner mot mitten. Och så. Det går både upp och ner. Och det är väl lite grann av livets vandring. Och jag är rätt så fascinerad av den här symbolen då. För den har använts av människan så länge som människan kanske har funnits på jorden. Man hittar dem ju ofta där det finns gamla kyrkor. Används i rit, speciellt på påsken, för de kristna. De var rätt central i katolsk tro. Och det är nog sen vi blev protestanter som den är utraderad ifrån i alla fall svenskt håll då. Det glömde jag berätta faktiskt att Grundsunda socken är den labyrinttätaste socken i Sverige. Och det var roligt att kunna säga det, för Skeppsmalen ligger ju i Grundsunda socken.
Vad fick utställningen för respons?
Det roliga med det här var att det flöt ju lite grann utanför det som heter gallerier och traditionella konst- kultursvängen. Så det var ju väldigt många som besökte Skagen och Skeppsmalen och hade stannat till för att övernatta med husbilen och sådär, eller var ute för att sola och bada, som gick förbi. Så man träffas väldigt, väldigt mycket folk. Och under de 3 veckor vi hade öppet så hade vi över 1000 stycken. Jag tror att det var 1200 besökare på de 3 veckorna. Så det var populärt. Så det kommer att bli luftkonst i sommar också.
Kommer du att vara med?
Ja, jag kan väl avslöja att jag ska vara med. Men det var så många som sökte i år. Så det är en jury som har den här gallerilokomotivs styrelse. Fick vara jury till att välja ut vilka som skulle få vara med i det här. Och då premierar man ju stora verk som kan hänga fritt. För det finns ju nästan ingen väggyta på det här stället, utan det är ju mest bara fönster. Många av de här verken är ju inte gjorda än. Så det är ett jobb som ska utföras. Och vi ska träffas och vi ska försöka skylta lite bättre i år.
Och vad kommer du att visa där?
Det kommer att bli svårt att säga. Det blir som tuber som hänger. De är ungefär dryga halvmetern i diameter och så är de 2 meter höga. Enda jag har gjort hittills, det är tryckt på den här tryckt löv på den här markduken. Och tryckt lite diagonalt på den här 2 meters våden då. Så att när den snurrar, det är meningen att den ska snurra, så det är meningen att det ska bli liksom en uppåt eller nedåt rörelse. Och så är det en till som är på gång. Det är därför jag har täckt väggen där. Där är det meningen att den ska bli. Det ska bli liksom stenar som ligger fastklämda i sprickor, hade jag tänkt. Och jag har ju jobbat också väldigt mycket med stenar. Tycker ju liksom hemskt mycket om stenar.
Vi går runt i Evas ateljé och tittar på några alster som hon har gjort.
Och här är det ju som en... Är det en rödbeta eller vad är det? Det här är ju då ett linoleumtryck. Det är också en labyrint kan man säga. Man närmar sig mitten här men så vänder det ju. Och så går det ju utåt. Och då kommer man inte ut här nere där man började, utan då kommer man ut här uppe. Det är lite som en lök man har i trädgården. Den har legat och sovit hela vintern och så kommer den upp med en otrolig kraft liksom. Och den blir stor och den blir vacker och fantastiska blommor. Men sen vissnar de ju då efter en tid. Så vissnar de ju ner och behöver samla den här näringen. ner till löken igen för att kunna återkomma nästa år. Och det där tänker jag är någonting som vi ju kanske ska lära oss lite grann av. Att man kommer upp, man gör något, man är aktiv, men så behöver man ju också det här med vilan och dra sig tillbaka, fundera för att ha ork och kraft igen.
Känner du att du fortfarande brinner och vill hålla på med det här så länge du vill och kan?
Ja, ja, verkligen. Sen om man brinner, det vet jag inte. Alltså, då kan man ju brinna upp också. Men det känns, alltså det här med det här, att vara kreativ, att kunna göra, att kunna få, för det blir ju typ av forskning och ett funderande och ett lek. Det är mycket lek. Jättemycket lek. Och när det ger mig ro och frid och jag mår bra, alltså, så då känner jag att det här är ju någonting jag vill hålla på med. Men det är inte så viktigt om det blir något resultat. Det kanske har varit mer det att man har varit tvungen liksom att få in pengar. Ja, man har känt sig liksom driven till att vara med på vissa utställningar eller sälja. Och vad tycker folk om och vad är det som går att sälja och inte sälja. Och mycket sådana tankar. Och det dödar ju liksom delvis den här glädjen också i forskandet och funderandet. Och nu när man är pensionär, då känner jag med mig. Nej, jag vill bara ha roligt. Men det där, det är roligt och roligt. Då tror man att det är lättsamt. Och så är det ju inte heller. För det är ju liksom utmaningen. Det är ju precis som ett korsord. Liksom, att det finns ju ingen glädje i att göra ett för enkelt korsord. Utan det är ju liksom när man har ändå spänt eller töjt lite på tankegångarna som det blir spännande också.
Kan du leva på din konst?
Nej, jag har aldrig kunnat leva på min konst. Och som sagt var, nu har jag pension och även fast den är minilåg så är det ju liksom, det räcker till tak över huvudet och mat på bordet. Och jag tycker att jag har det jättebra.
Och jag som träffade Eva Olsson heter Annette Strandqvist.